Nej, mitt första intryck det är ju att det här är ett ganska nedgång ställe. Liksom sliten villa.
Det är en kall vinterdag i början av det här året som Patrik och hans poliskollegor skickas hit till det gamla röda huset på landet för att genomföra en husrannsakan.
En trött 90-säng, liksom inga sängkläder, det är äckligt täcke, det är jätteskitigt på golvet.
De letar efter en mobiltelefon och har fått instruktioner från åklagaren att söka igenom vartenda utrymme tills den hittas.
Vi är liksom nere och kryper på golvet och kollar under sängar och i lådor och liksom alla tänkbara ställen.
Det här är ett hem för vård och boende, ett så kallat HVB, dit unga kommer för att få vård. Det kan ske frivilligt eller med tvång, men det är för sin egen skull man placeras här.
Men sen känner man ju liksom på reglar på golv och så här, att det är ett fettlager som här har någon aldrig dammsugit, dammat. Det är äckligt på golvet, det är äckligt på möblerna.
Patrik och hans kollegor hittar knivar i nästan alla rum och även flera tecken på att unga använt droger.
Det äckligaste är ju att det är rått bajs i alla rum. Alltså överallt, inte lite grann utan överallt. Det är ju liksom det är riktigt jävla äckligt där i de här rummen.
Till slut hittar poliserna mobiltelefonen som de letade efter. Men Patrik tar också med sig något annat från HVB-hemmet.
Ja, men det är ju en känsla som jag tar med mig när jag lämnar byggnaden, och det är ju liksom att precis på samma sätt som när man har besökt alltså dödsbon eller lägenheter med svår psykisk ohälsa där det aldrig städas, det är liksom att doften sätter sig i kläderna och i näsborren och i huden, i porerna. Det är som att man tar med sig den äckliga doften ut i bilen. Man vill liksom hem och duscha, det är det som jag minns.
Väl tillbaka på polisstationen kan Patrik inte släppa tankarna på det han har varit med om och gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Det var det minsta jag kunde göra, och det är väl just med tanke på att det bor barn där som är där av en anledning, och att de ska väl på något sätt då få vård och kunna komma på fötter igen.
I slutet av sommaren publicerade polisen en rapport om att flera HVB-hem drivs av kriminella. Enligt uppgift till Ekot berodde det på en frustration inom polismyndigheten över att inspektionsmyndigheten IVO inte agerat tillräckligt. Men vad har egentligen hänt när Patrik och andra poliser hört av sig till IVO?
Det HVB-hem som polisen Patrik anmäler är inte det första han besökt. Han har många gånger gått in i bostäder där det bott missbrukare och andra människor som lever med psykisk ohälsa. Han har sett det mesta. I sin anmälan kallar han HVB-hemmet ett sanitärt ruckel.
Ja, en märklig miljö ändå för att liksom ungdomar som blir... ska vara på den här platsen och få vård på något sätt.
Ägaren till det här HVB-hemmet håller inte alls med om den här beskrivningen. Det beskrivs som en omsorgsfull och utvecklande miljö där ungdomar kan blomstra. Men vi kan se att IVO tidigare tagit emot flera klagomål om just det här stället.
Så här säger en av killarna som har bott här.
Man hörde råttor på nätterna. Hygienen där var ju inget fint. Det var inget bra där. Det var farligt.
Så här säger en mamma till en annan kille. Hon hade sin son här för flera år sedan. När hon kom dit reagerade hon på hur smutsigt det var.
Va? Ska det verkligen vara så här? Jag fick bara en dålig känsla direkt.
När hon kommer på ett oanmält besök och ska gå på killarnas gemensamma toalett blir hon chockad.
Shit alltså. Sen ser jag att fönstren är väldigt smutsiga. Och det är bajs på väggarna. Avföring som bara hänger där och... torkat fast. Sen minns jag också att det var väldigt kallt. De hade stängt av värmen. Barn ska inte vistas i sådana miljöer. Ingen ska vistas i sådana miljöer.
IVO har efter det här gjort flera inspektioner men inte anmärkt på boendemiljön. Polisen Patriks anmälan leder inte till någon omedelbar åtgärd från IVO, utan man meddelar Patrik att frågan ska tas upp i den årliga tillsynen.
Och när jag läste det så blev jag ganska förvånad över att svaret var ganska tunt, och också förvånad över att jag inte fick ett fylligare svar, trots att jag hade varit ganska tydlig med anledningen till varför jag anmälde det, och bland annat då varit tydlig med att jag är polis.
Den tillsynen har just inletts nu i höst, nästan 7 månader efter att anmälan gjordes.
Elevator D to floor 7.
Hej.
Hej.
Maria Ridderstedt.
Ja, Peter Karlsson.
På Ivo får vi träffa Peder Karlsson som är avdelningschef för tillsyn.
Den beskrivning du ger här och som finns, den är ju förskräcklig. Och jag tycker att det här är naturligtvis inte vad man kan bedöma som kvalitet.
Är det någon skillnad på om en polis slår larm om missförhållanden på ett ställe jämfört med om en förälder eller ungdom slår larm?
Men vi värderar ju all information som kommer in. Det är ju lika viktigt när en ungdom, eller kanske ibland viktigare när en ungdom själv tar kontakter. Men vi värderar ju all information vi får och tar ställning till en utifrån vårt uppdrag och vilka möjligheter vi har. Vi måste verifiera och få fram den typen av brister som behövs för att vi ska kunna agera utifrån myndighetens uppdrag.
Peder Karlsson vill inte kommentera det enskilda fallet eftersom den årliga tillsynen för just det här hemmet inletts och då är ett pågående ärende. Han bekräftar att om uppgifterna i anmälan är tillräckligt allvarliga har Ivo möjlighet att fatta beslut och åka ut samma dag. Ivo har också stängt några HVB-hem utifrån uppgifter de har fått från polisen.
Men vi kan nu visa att under de senaste 2 åren har enskilda poliser vid minst 14 tillfällen anmält olika typer av missförhållanden på HVB-hem till Ivo. Vi har undersökt vad som har hänt i just de här fallen och trots polisernas anmälningar om allvarliga missförhållanden har alla kunnat fortsätta sin verksamhet. Polisen Therese berättar varför hon gjorde en anmälan.
Därför att det kom in flera olika händelser kring det här specifika HVB-hemmet. Hur personalen verkade sakna utbildning när det gällde utåtagerande ungdomar. Och dels bemötandet och sen att de verkade nästan som att de verkade straffa ungdomarna på något sätt genom att det var någon dörr, någon ungdom som inte hade möjlighet att stänga dörren om sig till sitt rum eller att den inte fick gå till skolan.
Polisen Jonathan säger att han fick uppgifter om ett boende som han ansåg vara väldigt problematiska och oroväckande.
Det handlar bland annat om narkotikahantering och narkotikabruk från de här ungdomarna på boendet. Men vissa andra missförhållanden som uppgifter om att det inte fanns tillräckligt med mat. Och det här kände vi självklart att han skulle blunda för.
Till ett boende har polisen skickats 24 gånger på ett år, alltså nästan varannan vecka. Polisen skriver i sin anmälan att HVB-hemmet inte verkar ha kapacitet eller kompetens att hantera personerna som bor där.
På ett annat boende står mat framme, är 30 grader varmt och luktar förfärligt enligt anmälan. Polisen pekar också på att personal vet att ungdomarna tar droger och att känslan är att det är ungdomarna som styr.
Vi har gått igenom vad som hänt i de fall där enskilda poliser gjort anmälningar de senaste 2 åren. Anmälningarna ledde oftast inte till någon omedelbar insats från Ivo, mer än att man skickade klagomålet vidare till företaget. I den årliga tillsynen tar Ivo upp kritiken och tycks ofta nöja sig med ägarens svar.
I en handfull fall får verksamheten någon slags kritik och de flesta poliser har inte heller kontaktats för att myndigheten ska få mer information. Så här säger polisen Jonathan.
Och jag har inte fått någon återkoppling faktiskt.
De hörde inte av sig alls?
Nej, inte som jag känner till. Jag har inte hört något i alla fall. Jag vet inte, men det är ju, jag är såklart besviken att inte en oro tas på allvar.
Inte heller Therese fick någon återkoppling från Ivo.
Vi sitter på olika uppgifter och jag tror att de kan vara behjälpta av oss och vi kan vara behjälpta av dem. Så att samverkan.
Men du fick aldrig någon följdfråga?
Nej, fick ingen följdfråga.
Ivos tillsynschef, Peder Karlsson, igen.
Vi brukar i normalfallet inte återkoppla till alla som tipsar oss. Och det är inte så heller att alla ber om det.
Men hur kan det inte vara värt att göra just det, just om det är en polis som har hört av sig?
Återigen, vi hanterar all information som kommer till myndigheten på ett likartat sätt. Som jag sa så har vi väldigt stora mängder information in som vi hanterar och försöker värdera för att liksom prioritera våra resurser och var vi ska inspektera.
Men här är det ju poliser som hört av sig med sina mobilnummer, mejladresser, kontaktuppgifter. Nästan ingen har blivit kontaktad av Ivo för mer information eller för samarbete på något sätt.
Jag har ingen riktigt bra förklaring till hur vi har jobbat i de ärendena, men vad jag vet är att idag utvecklar vi tillsynen så att vi ska ha ett bättre sätt att hantera all information. Då.
IVO:s Peder Karlsson är självkritisk till IVO:s hantering av polisernas anmälningar som vi gått igenom.
Vi håller på att förändra vårt sätt att bedriva tillsyn i de här verksamheterna och också naturligtvis värdera grunderna för hur man får ha tillstånd.
Killen som hördes tidigare i reportaget kallar vi för Hugo. Han hamnade på ett av de här hemmen som polisen har anmält efter att han fastnat i drogmissbruk i ettan på gymnasiet och tagit en överdos. Så här beskriver han hur det var att bo där.
Det var så dålig standard, alltså det var lortigt överallt.
Hur kändes det, var det då?
Man blev lite äcklad liksom, för hur det såg ut, hur det var. Hur de kunde tillåta det, liksom, hur det kunde liksom fortsätta vara så utan att det blev någon ändring.
Flera HVB-hem som anmälts har i svar till IVO tillbakavisat polisernas kritik. Ägaren till det boende som Hugo bodde på uppger för oss att man tar all kritik om boendemiljön mycket allvarligt och undersöker och åtgärdar eventuella problem.
Men det ska visa sig att städning inte är det enda problem som finns på det här stället. I nästa del hör du mer av Hugos berättelse. Hugo heter egentligen något annat. Den andra killens mamma gör också det. Hennes röst är utbytt.
Ekot, Maria Ridderstedt och Mikael Grill Pettersson.